Ja, det är mycket med det tekniska. Ja, härligt. Spritt ut oss lite också så man kan känna sig när man säger att kyrkan var full. Det satt folk överallt i hela. Ja, men det är härligt. Och tillsammans. Vi har ju ett tema ett antal söndagar under våren. Med många olika insett i så många olika rubriker och huvudrubriker och underrubriker så man undrar till slut vad är det som är själva temat. Men huvudrubriken, liksom riktningen för hela våren är ju i rörelse. Att vi vill komma i rörelse, att vi är del av en rörelse, vi säger att vi är frikyrkorörelse eller missionsrörelse eller liksom, men att vi är en Jesusrörelse. Och vi hade ju bibeldag för några veckor sedan nu med rubriken Apostlagärningarna i vår tid. Och texterna för de här predikningarna och huvuddragen i bibelstudien också på onsdagskvällarna är hämtat utifrån Apostlagärningarna. Så det finns liksom en linje där. Och sen har vi ju då, som Anlis redan liksom lite grann var inne på, de här riktmärkena. Som på olika sätt kan vara så skönt. Jag tänkte på det nu på morgonen att man såg inte så långt. Och ni vet när man är ute och vandrar eller åker skidor i fjällen och det blir den här dimman, då är det väldigt skönt att ha lite sådana. Man vet att längs med spåret så är det lite riktmärken så att man inte kommer vid sidan om. Så vi har några sådana här som vi ska hänga upp den här våren kring då. Vi talar två gånger om bön. Om att be för det här med rörelse, att be att Guds vilja får ske i de sammanhang där vi är, att Guds rike får utbreda sig. Nu kommer vi tala om att dela med oss av det som vi har fått, dela evangeliet. Vidare senare så handlar det om att göra, inte bara göra en massa vad som helst, utan att vi får vara med och göra lärjungar. Och sedan också forma församling. Att vi som lärjungar får vara en gemenskap där vi också sänder människor och utser ledare och så vidare. Men nu befinner vi alltså oss här med att dela. Och då är rubriken för den här söndagen öppna dörrar. I rörelse och sen dela evangeliet. Och idag talar jag om öppna dörrar. Ska vi be tillsammans? Herre, jag tackar dig för möjligheten att få samlas på det här sättet. Att vi får samlas i ditt namn. Att det är fritt att samlas. Att vi får komma med en förväntan på dig, Herre. Att vi får, ja, men att vi får göra det tillsammans, Herre. Vi behöver dig och vi behöver varandra. Tack för de goda nyheterna, Herre. Tack för att vi får påminna oss om det som kanske en del av oss har hört många gånger, Herre. Men tack Gud för att det är sant. Att det fortfarande gäller. Att det finns kraft i ditt namn Jesus. Att det finns kraft i evangeliet. Så Herre, jag ber att du ska fortsätta verka mitt ibland oss. I gudstjänsten och i gemenskapen. I Jesu namn. Amen. Måste ju hänga upp skylt nummer två då, när vi nu är framme vid detta. Fortsätt gärna att klura på de här små siffrorna här också. B 7,7, dela 3,6. De 16, ja, precis. Dagens text hämtar jag från Apostlagärningarna 5. Från vers 17. Överste prästen och alla hans anhängare, det vill säga saddukeerna, eller saddukeernas parti, fylldes av avund och grep apostlarna och satte dem i allmänt häkte. Men på natten öppnade en Herrens ängel fängelseportarna och förde ut dem och sa: gå och ställ er i templet och förkunna för folket allt om detta liv. När de hörde det gick de tidigt på morgonen till templet och började undervisa. Och så när de då kommer till häktet, när de ska hämta de här apostlarna, så är de ju inte där. Och ingen fattar riktigt vart de har tagit vägen. Men de får snart reda på att apostlarna står i templet och predikar. igen. De är liksom ute och gör det där som de ju inte skulle göra. Så tempelvakten griper dem på nytt och ställer dem inför stora rådet. Och där blir de ställda till svars. De blir förhörda. De blir utskällda. De blir hotade med dödsstraff. De blir till och med piskade. Och så förbjuds de att fortsätta tala i Jesu namn innan man släpper dem på nytt. Och så läser vi: apostlarna gick ut från stora rådet glada att de ansetts värdiga att bli förnedrade för namnets skull. Varje dag fortsatte de att undervisa i templet och i hemmen och förkunna evangeliet att Jesus är Messias. Att Jesus är Messias, precis. Mängder av människor kommer till tro. Och Gud gör stora under och tecken. Det står att genom apostlarnas händer skedde många tecken under bland folket. Och de var alla tillsammans i Salomos pelarhall. Ingen av de andra vågade ansluta sig till dem. Men folket talade väl om dem och ännu fler kom till tro på Herren. Stora skaror av både män och kvinnor. Och Guds ord hade framgång. Och antalet lärjungar i Jerusalem växte kraftigt. Även en stor grupp präster började lyda tron. Alltså ett oerhört expansivt skeende i församlingens arbete. Stor öppenhet och mottaglighet bland folket. Och samtidigt motstånd, förföljelse, svårigheter, alltså begränsningar. Det var ju både fysiska begränsningar, de sattes i fängelse till och med. Och det var offentligt hån och förakt. Alltså folk som ifrågasatte hela församlingens existens. Man kan ju tänka, liksom, varför ska ni bilda någonting nytt? Varför ska ni göra på det här sättet? Räcker det inte? Vi har ju templet, vi har ju gudstjänster, vi har ju... Varför ska ni hålla på det här sättet? Och så var det förbud och krav från myndigheterna. Ni får inte. Vi förbjuder er att... Det finns lagar och förordningar här som faktiskt gör att ni inte borde hålla på det här sättet. Och så dessutom straff, piskningar och hot om dödsstraff. Vi vet ju att något senare här så blir ju Stefanos till och med den första martyren. Man till och med genomdriver det här med att stena någon. Så oerhört motstånd, svårigheter, begränsningar mitt i detta skeende. Och dagens tema då, det är att dela evangeliet. Och rubriken är öppna dörrar. Paulus, han skriver till församlingen i Korint. Och det kan man läsa om i Apostlagärningarna. När han befinner sig på sin tredje missionsresa så är han i ett ganska speciellt skede i Efesos. Är någon som har varit i Efesos? Vi var där för ett antal år sedan, jag och Erika. Där finns ju delar kvar. Efesos är ju en ruinstad. Men man ser amfiteatern bland annat som ska rymma 25 000 personer. Och det skulle väl rymma ungefär 10% av stadens befolkning. Så att man kan tänka att det var 250 000. En ganska stor stad på den tiden, Efesos liksom. Där församlingen då växte fram och där Paulus befann sig på sin tredje missionsresa. När han då skriver till Korintseförsamlingen. Han skriver: här står dörren på vid gavel för mig. Det är gott om uppgifter och motståndarna är många. Alltså den här dubbelheten. Här står dörren på vid gavel. Uppgifterna är många. Det är gott om uppgifter och motståndarna är många. Det ena utesluter liksom inte det andra. En ganska turbulent tid som sagt i Efesos. Man började med att samlas i synagogan. Men det gick inte efter ett tag. Därför att en del tyckte inte att liksom, men du får inte hålla på så här. Vi tror inte på detta. Så man flyttade över till Tyrannos hörsal. Fortsatte sina samlingar där. Men man märker när man läser i Apostlagärningarna att det var ganska så där ett både och. En del som verkligen ville lyssna. Andra som inte riktigt ville förstå. Och därtill så var det ju så att när en del började ansluta till församlingen så minskade försäljningen utav sådana här avgudabilder. De hade ett stort Artemis-tempel där i närheten. Vi åkte förbi det också när vi var där. Det var bara en pelare kvar. För att den kristna kyrkan hade rivit det här templet. Något senare då, finns ju inte med i Bibeln det här. Så det var inte så mycket religionsdialog, utan det var mer. Man hade ju lämnat det där. Man hade ju lämnat det. Så att försäljarna av avgudabilder blev ju liksom... Våran försäljning går ner. Vi får inte in pengar. Så det, liksom, det blev ekonomiska intressen i det här. Liksom, det blev många olika saker som påverkades. Och till slut så väcks ilskan till att det blir upplopp. Liksom. Det blir upplopp i staden. Och lynchstämning. Man vill liksom, Paulus vill ju gå in på den här amfiteatern och tala folket till rätta på något vis. Men man hindrar honom. Tack och lov. Han hade förmodligen förlorat livet där ifall de hade tagit in honom på teatern. Här står dörren på vid gavel för mig. Det är gott om uppgifter och motståndarna är många. Paulus skriver senare: när jag kom till Troas för att predika Kristi evangelium hade Herren öppnat en dörr för mig. Och vi kan läsa i Apostlagärningarna 14 när Paulus och Barnabas kommer fram till Antiochia, så samlar de församlingen, berättar om allt som Gud hade gjort. Och hur han hade öppnat trons dörr för hedningarna. En öppen dörr. Han hade öppnat en dörr. Och i den här texten som jag läste inledningsvis från Apostlagärningarna 5. Så läser vi ju hur ängeln öppnar en fysisk dörr verkligen. Han öppnar dörren för dem. De blir utsläppta ur fängelset för att kunna predika. Så trots motstånd och svårigheter talas det om öppna dörrar. Och jag tänker någonstans, hur ser det ut för oss? Hur tänker vi kring det här med öppna dörrar för evangeliet? Hur ser det ut egentligen runt omkring oss? Och jag tänkte på det när jag under veckan några gånger har sett ett klipp i mitt flöde i de här sociala medierna. Jag tänkte att vi kan få se från SVT och Falkenberg faktiskt.
Vi har haft ett år som har överraskat oss som jobbar här. Vi har sett att många ungdomar söker sig hit som inte haft kontakt med kyrkan innan. Också att de inte bara uppskattar gemenskapen utan att de uttrycker att det är mycket tron på Gud det handlar om. Inte bara att det är roligt att vara här utan också att de söker en egen tro. De är intresserade av att läsa Bibeln, av att be. Av att gå på gudstjänst och att tron får ta plats i vardagslivet.
Alltså Guds närvaro var i mitt rum när jag sökte han. Det var början på en relation liksom. Det var det som att jag fick möta Jesus liksom. Och då blir det på riktigt när man verkligen får uppleva han eller så för sig själv.
Jag var inte troende alls utan jag hade faktiskt inte tänkt så mycket på sådana grejer.
Jag hade en stark tro innan fast alltså på saker som går emot Bibeln. Liksom evolutionsteorin och sådär.
Sedan Gustav och Nils hittade sin tro för drygt ett år sedan har Gud haft en självklar plats i deras liv.
Gå till kyrkan så här på söndagar, ber liksom och läser Bibeln och sådär.
Vi möter många ungdomar som hittar olika kreatörer och som pratar om Bibeln, om Jesus, om kristen tro, och det skapar nyfikenhet tror jag, och många blir nyfikna på vad kristen tror är för någonting, vem Jesus är, om det går att få kontakt med Gud.
Bönen är ju en väldigt så här viktig eller bra del för mig liksom i vardagen. Då är det då liksom jag får möta Gud kan man säga. Samma sak när jag läser Bibeln och hans ord. Och sen i kyrkan liksom att när man får samlas i den kristna gemenskapen. Då,
liksom. Det är liksom en relation med en person då, att få lära känna han liksom.
Jag tror att vi ibland riskerar att lura oss själva. Därför att vi har pratat så mycket om att det är svårt i Sverige. Det är tufft. Det är ett hårt andligt klimat. Här är människor inte intresserade. Vi är världens mest sekulariserade land. Och så kanske det på något vis förstärks av egna erfarenheter. Jag minns i min egen tonår när tron liksom började bli mer betydelsefull för mig. Och en del av mina närmaste kompisar gjorde liksom sig löjliga över det. Löjligt, ska du gå till kyrkan och vara tråkigt? Och jag tror att det liksom satte sig någonstans i bakhuvudet. Kyrkan och tron på Jesus var bara töntig och tråkig. Vad har jag att komma med? Det är ju bara töntigt. Eller varför ska vi prata om det här? Vem är intresserad? Det är ju bara tråkigt. Men det är ju inte sant. Det är ju en lögn. Det är ju inte töntigt. Det är ju inte tråkigt. Det vet ju vi. Att det är ju bara någon som kanske inte har gjort den erfarenheten som vi har gjort, men som på något vis har fått för sig att liksom, nej, blanda inte in mig i det där. Det är bäst att jag på något vis säger att det är töntigt och tråkigt så att jag inte behöver. Det finns en ökad öppenhet, en nyfikenhet i vårt land, inte minst bland unga människor. När undersökningen som gjordes någonstans i slutet av förra året, där man säger att Jesus trendar bland unga människor, inte bara tro och existentiella frågor, utan Jesus. Det finns ett ökat intresse för personen Jesus. Sen vet inte vi vad som ligger i det, men tänk om Jesus liksom plötsligt är på agendan. Och vi har ju på något vis, vi vet ju vem han är. Och det är inte bara bland unga människor. Det finns ett ökat intresse över, liksom överlag. Jag menar i slutet på december, där det var debatt på SVT mellan Joel Hardoff och någon ateist. Kommer inte ihåg vad han hette. Nej, det var inte Christer Sturmark, men det var någon liksom inom samma, vad ska man säga. Nej, men liksom, där det på något vis, man gav flera minuters utrymme på en nyhetssändning liksom, för frågan om finns Gud på riktigt? Alltså, det finns en öppenhet, ett ökat intresse bland människor i vår närhet. Tänk om det här liksom skulle prägla våra tankar. Vår inställning, vår syn på våra medmänniskor, att ja, men folk är ju faktiskt nyfikna på detta. Jag har någonting att komma med som andra också tycker är intressant. Och när vi nu talar om dörrar, så tänker jag att vi behöver påminna oss om att Jesus själv säger att han är dörren. Eller att han är porten, grinden in till fåren. Jag vet inte om jag hade den här. Han säger så här: jag säger er sanningen. Jag är porten till fåren. Jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst. Och han ska gå in och gå ut och finna bete. Allt handlar om Jesus. Om Jesus Kristus. Jesus har öppnat vägen till Gud, Fadern. Genom honom kommer vi ända in i Guds närhet. Den som går in genom mig ska bli frälst, säger Jesus. Gång efter annan gör han ju de här absoluta anspråken när vi läser om honom i evangelierna. Jag är livets bröd. Hos mig finns frälsningen. Jag är dörren eller porten, säger Jesus. Hos Jesus finns frid och frihet. Där finns allt det här som människor idag längtar efter och behöver. Där finns hopp. Där finns trygghet. Där finns vägledning hos Jesus. Jesus står vid dörren och bultar. Pratade om det på Alfa senast här i veckan. Att ni vet, den här målningen med Jesus där han står och bultar på dörren, hämtat ifrån Uppenbarelseboken 3. Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon öppnar dörren så vill jag komma in till honom och äta med honom och han med mig. Han står och bultar. Och så finns det inget handtag på dörren. Och så verkar det som att man har konfronterat konstnären med detta, att du har missat en viktig detalj. Det finns inget handtag, man kan inte komma in. Jo, men det är det som är poängen. Handtaget är på insidan. Det är du som måste öppna dörren. Och Jesus står där. Han som både är dörren och som står vid dörren och som längtar efter att vi ska öppna för att han ska få komma in. Och så står det att Jesus både är vägen in och ut. Han ska gå in och han ska gå ut. Och jag tänker att Det är Jesus som vi kommer till. Men det är också Jesus som vi kommer med. Alltså att vi både får gå till honom, men att vi också får liksom på något vis komma med honom till de människor vi har omkring oss. Så frågan är ju, vad betyder tron för oss? Jesus, vem är han för mig? Och så hade vi kunnat göra en sån där lite obekväm grej där vi vänder oss till varandra i bänkarna, men det ska vi inte göra. Kan du slappna av? Men vi kan ju fråga varandra vid fikat. Tron, vad betyder det egentligen för mig? Jesus, vem är han? Varför ska vi då dela vår tro? Ja, apostlagärningarna ger oss ett antal perspektiv. Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. Och vidare står det, vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Och senare i apostlagärningarna, man måste lyda Gud mer än människor. Jag tänker att här finns åtminstone tre olika goda anledningar till att dela med sig av evangeliet. Innebörden av det vi tror på. Hos ingen annan finns frälsningen. Det vi har varit med om. Vi kan inte hålla tyst. Och så har vi fått ett uppdrag från Jesus. Jag tänker att innebörden i det vi tror på, det handlar om kärlek. Det handlar om kärleken från Gud, men det handlar också om kärleken till medmänniskan. Vi delar med oss därför att vi älskar. Vi vet att det här är så fantastiskt, det kan förvandla liv. Det har gjort något i mitt liv, jag ser att det gör något i andra människors liv. När jag läser om Jesus och förstår att han uppenbarar Guds kärlek för oss, så är det värt att dela om vi älskar våra medmänniskor. Det handlar också om iver. Alltså detta som vi har varit med om. Det vi inte kan hålla tyst om. Och så tänker jag ibland, men varför kan jag hålla tyst? Att det vi har varit med om, att vi liksom på något vis får påminna varandra om att det här är ju det bästa. Helt fantastiskt. Ja, men det är ju som jag har sagt det förut, när jag tänker ibland på Johan som jag hade. Vi hade ju konfirmationsundervisning, konfirmander i Skövde för personer med olika funktionsnedsättningar. Och Johan, han satt där och vi pratade om påsken. Och så pratade vi om det här att, men Jesus, han dog. Ja, det var ju jobbigt tyckte jag allihop. Men sen 3 dagar senare så blev han ju levande igen. Och Johan, han studsar upp. Det är ju fantastiskt! Det är fantastiskt! Ja, det är ju det. Fast man är liksom sådär lite mer svensk och reserverad. Men Johan fattar ju. Jesus lever. Och så har vi fått ett uppdrag. Och det är klart att i trohet till vår mästare, han som har sagt till oss, gå ut och gör alla folk till lärjungar. Så det är klart att det kanske skulle räcka som motivation. Att min herre har sagt att han har gett mig ett uppdrag. Att dela det här med de människor som han sänder i min väg. Frågan är ju, tror vi att Jesus frälser? Tror vi att han förvandlar liv? Tror vi att Jesus är vägen, sanningen och livet? Att ingen kommer till Fadern utan genom honom? Tror vi att Jesus älskar hela världen så mycket att han dog i vårt ställe på Golgata kors? Ja, och då behöver vi ju berätta för den här världens skull. För Gud är kärlek och vi älskar våra medmänniskor. Och frågan är ju, har vi mött Guds stora kärlek? Har han på något vis gjort något i våra liv? Ja, men absolut. Tänk på allt fantastiskt som Gud har gjort, som vi har fått vara med om. Kanske nyss, kanske för länge sedan, kanske på olika sätt. Men det som Gud har gjort. Och jag tänker ibland, när jag är lite sådär, men det är jag har ju liksom inte, jag har inte varit knarkare och sen mött Jesus och blivit en sån här yllekille liksom. Jag har ju inget liksom sådär. Nej, fast det Gud har gjort i mitt liv, det räcker för mig. Och då räcker det förmodligen för någon annan också. Och som vi också pratade om Alfa nu senast. Gud gör oss till bättre människor. Inte nödvändigtvis bättre än andra människor. Men bättre än vad vi själva var innan. Han vill liksom göra någonting gott i oss. Vi kan inte hålla tyst. Vad är det som hindrar oss från att berätta? Jag tror att det finns både inre och yttre faktorer. För även om det kanske inte är fängelser i fysisk mening som liksom har portar som håller oss fångar, så är det klart att det finns annat. Det kan handla om bekvämlighet och soffan som är så mjuk och god och betydligt mer bekväm än att kanske gå och knacka på oss grannen eller vad det nu är vi känner att Gud driver oss till. Det är också så att det faktiskt i vårt samhälle är så att om vi talar om Jesus i barn- och ungdomsverksamheten så får vi inte bidrag för det vi gör. Och det vet jag att det är ju liksom svårighet i vissa sammanhang det här då att jaha, men ska vi då tona ner? Nej, det tror inte jag. Vi har gjort det valet med tonåren nu att nej, men vi vill hellre kunna vara tydliga än att vi skulle kunna få lite pengar ifrån kommunen. Men det finns ju någon form av begränsning, människor som vill begränsa vår tro eller vårt utövande av vår tro. Blir det inte lite väl mycket Jesus ibland? Sa ju socialnämndens ordförande lite sådär på ett möte för många år sedan med nattcaféet. Blir det inte lite väl mycket Jesus? Och så tror jag att det var Thomas Andersson, sjukhuspastor, som sa: det får ni nog finna er i, för att vi är kyrka och det är det här vi tror på. Så vill ni samverka med oss så får ni nog också räkna med Jesus liksom. Och det fanns en respekt i det. Det blev inte så mycket mer sen. Men det där, ni vet, vad gör detta med mig? Vad gör det med vårt anseende, vårt rykte, om vi liksom börjar att säga men vi tror på det här? Det är inte bara så att det är liksom något som skvalpar i bakgrunden som har gjort någonting som gör att vi nu har en trevlig verksamhet, utan vi tror på detta. Att Jesus är en levande verklighet. För att inte tala om all den här inre kampen och krampen som kan infinna sig. Rädslan då för vad andra ska tycka. Rädslan för vad som ska hända. Om jag öppnar munnen, vad ska jag säga då? Tänk om människor frågar konstiga saker och så blir man rädd och så kanske man börjar tvivla. Jag kanske tvivlar både på Gud och på sin egen förmåga. Hjälp. Ja, men det är ju därför Gud har gett oss den heliga ande. Det är ju det som hela apostlagärningarna handlar om. De var ju också rädda. De höll ju sig också, de låste ju in sig. Och så kom den heliga ande, så kom Gud och gav dem kraft. Och så fick de mod att faktiskt göra det där som de kanske egentligen inte vågade. Men med Guds kraft så gick det ändå. I vår församlingsvision så skriver vi att Gullbranna frikyrkoförsamling vill vara en öppen kyrka med hjärta för människor och ett andra hem för barn, ungdomar och vuxna. Och så skriver vi: med andens hjälp vill vi visa Jesu kärlek. Andligt nyfikna ska känna sig hemma. Den som bestämt sig för att tro på Jesus får utrymme att fördjupa sin tro. Jag tolkar det som att vi vill vara inbjudande och välkomnande. Alla människor vill kunna komma hit. Inte bara hit, den här fysiska platsen, utan till vår gemenskap. Att vår gemenskap ska kännetecknas av en kärleksfull och generös atmosfär. En plats där man kan känna sig hemma. Ett andra hem. En öppen kyrka förutsätter öppna dörrar. Annars är den ju inte öppen. Öppenhet handlar om ärlighet. Äkthet. Att liksom lite grann våga sänka garden. Det är inte vi och dem. Det är vi tillsammans. Öppenhet handlar om ödmjukhet. Om förtroende. Öppenhet handlar om att lyssna och vilja förstå. Men när du säger så, vad menar du då? Att mötas. Det är att göra sig sårbar. Och att gå tillsammans. Att bjuda in Jesus i den vandringen så att vi kommer i rörelse tillsammans. Vågar vi då tro på öppna dörrar? Vågar vi öppna upp oss själva? Vågar vi dela det som Jesus lagt på våra hjärtan? Tänk dig en dörr på glänt. Med ljuset som liksom sipprar in eller ut beroende på vilken sida av dörren man står. Jag minns när jag var liten. När pappa hade läst sagan och vi hade bett aftonbönen. Och när han gick ut i mitt rum så ville jag så gärna att han skulle ställa dörren lite grann på glänt. För det var så gott att höra när mamma och pappa höll på i köket. Eller om det var några på besök kanske de satt och pratade. Och så kom det lite ljus inifrån. Eller utifrån och in i mitt rum. Och då var det så mycket lättare att liksom slappna av. Komma till ro. Lite ljus och lite ljud. Jag tänker att Gud har inte sparkat upp en dörr. Utan han har varsamt öppnat en dörr på glänt. Där finns en glipa där ljuset från Guds rike sipprar in i vår värld. Och vi kan få vara med när människor öppnar sina hjärtan på glänt. Så att Gud genom oss får lysa med sin kärlek in i andra människors liv. Vad har Gud gjort i ditt liv? Vilket är din berättelse om Jesus? Vem kan du dela detta med? Och vad är det som hindrar oss? Att våga. Att fatta mod. Och våga. För här finns en öppen dörr. Och Herre, jag tackar dig för det. Att det finns en öppen dörr gentemot ditt rike. Så att ditt ljus kan få sippra in. Och tack för att det samtidigt finns en öppen dörr, en öppenhet, ett intresse bland människor i vår närhet. Tack för att det finns en mottaglighet där det gör oss mottagliga. Gör mig mottaglig för det som du vill göra i oss, genom oss. Kom helige Ande, ge oss den kraft och det mod som vi behöver. Låt oss få fördjupa vår relation till dig. I Jesu namn. Amen.